Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är ju sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Vi ska podda om HBTQ idag.
Mm, och vår gäst heter?
Vår gäst heter Lena Mögeli.
Tackar.
Välkommen Lena.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, det ska bli jättespännande att podda med dig. För jag känner ju till dig som en gynekolog till en annan. Men du är ju mycket mer senior och erfaren än vad jag är.
Asså?
Mycket duktig gynekolog. Du har ju
Gud,
jobbat.
Vad du smörar.
Ja men alltså, hon är det.
Okej. Du säger det.
Och vet du vad jag också fick höra? Att du är psykiatriker.
Ja. Yeah.
Så du är en dubbelspecialist.
Word on town.
Word on town. Okay. Det tycker jag är spännande. Mm. Och Lena, du har jobbat jättemånga år på Södersjukhus här i Stockholm. Och då väldigt mycket på en mottagning som heter just HBTQ-mottagningen. Heter den så?
Ja, den heter gynekologiska HBTQ-mottagningen, om vi ska säga så.
Om man ska säga så. Mm. Har du jobbat också på samtalsenheten?
Ja, lite. Men inte så mycket, men en del. Ja. Innan.
Och, men nu har du bytt jobb.
Ja.
Ja. Och är på en annan mottagning som heter Mottagningen för sexuell hälsa City. Heter
den heter City-mottagningen för sexuell hälsa. jag är...
jag har skrivit fel här.
Ja. Ja, det är på Mamma Mia, Östermalm, uppe på Karlavägen. Så där är jag ansvarig för gynmottagningen. Mm. En ren och skär gynmottagning. Och det här som är City-mottagningen sexuell hälsa. Mm. Och det är ju en av tre lågtröskelmottagningar, om ni vet vad det är för någonting.
Nej,
för
berätta.
Sexuell hälsa. Mm. Det finns tre stycken som man kallar för lågtröskel där folk kan komma, vem som helst, och ta prover för könssjukdomar, preventivmedel, sexuella besvär. Och sen finns det ju två specialistmottagningar. Den ena ligger på SÖS, den andra ligger på Huddinge.
Mm, just det.
Nu när jag tänker på det så känns det som att jag har varit hos dig.
Senast du hade en könis, eller?
Ja, men precis.
Nej, har du varit på Karlavägen, eller?
Ja, på Mamma Mia Karlavägen.
Ja, det var mycket möjligt. Det beror på när.
Tyckte att jag kände igen. Men visst, Lydia, visst är hon bra?
Ja, ja, jag har ju verkligen lagt henne på minnet, uppenbarligen. Hon är fantastisk.
Okej, vi går vidare.
Jag tackar och bugar och bockar.
Men nu ska vi prata om HBTQ och lite allt omkring som rör detta. Jag tycker att vi börjar, som jag alltid säger, vi börjar basic. HBTQ, Lydia, kan du säga vad det står för? Nu sätter jag dig på potten.
I could give it a try, men jag kommer inte göra det.
Nej, vi kör.
För att det kommer bli fel, tror jag.
Tror du det?
Jag tänker, vi reder ut begreppen. För de är inte helt enkla. Så, men just HBTQ tror jag i och för sig att alla kan, även Lydia. Men vill du säga, Lena? Ja,
det är verkligen inte alla som kan.
Nej, Lena. Gud, alltså
du får mig alltid att smyg framstå som dum i den här
och jag
podden.
Sitter på mina höga hästar.
Du sitter på så sjukt höga hästar. Kom ner.
Nej, men det är, alltså, jag som jobbar i det och har jobbat i det ända sedan den här gynekologiska mottagningen startade 99 lever ju lite i en skyddad värld och kan tro att men det är klart att alla vet vad det här är precis och alla vet precis vad det innebär och så. Men jag menar, jag har träffat många och även mina barns kompisar alltså liksom i 20-25 års åldern som vad är det?
Nej. Jo.
Ja. Om vi säger HBTQ som många
alltså jag
säger
vet
idag,
ju vad det står för, men jag kan inte säga exakt vad de orden är.
Homosexuell, HB bisexuell, T trans och Q queer.
Ja. Det var nog kut som jag var lite osäker på. De andra visste jag. Jag kände att jag behövde hävda mig.
Homosexuell, vad är det?
Homosexuell, det är ju någon som dras till, blir kär av någon. Och nu, om vi har unga lyssnare så är det några som redan kan säkert gå i taket. Och kanske äldre också i och för sig. Alltså någon som blir kär i någon av samma kön. Och det förutsätter ju att vi har två kön, man och kvinnor. Och det är ju många idag som inte alls vill definiera sig inom de normerna som man eller kvinna. Men så, det är hårt.
Men är man homosexuell då? Om man inte definierar sig som något kön?
Det kan man vara.
För det är ju bara att det är ett motsatt kön då överlag. Så att om vi säger att man inte definierar sig som något kön.
Okej, nej. Då är du ju... den bokstaven finns inte med. Den finns inte med. Jo, den går under T, under trans. Och nu kommer vi redan in på lite svårare saker. Det är icke-binär.
Ja, exakt. De är väl, alltså de som räknar sig som icke-binär, de är väl inte trans. Vi kanske kan komma in på det här
senare. Jo, de är, men vi kommer in på det senare.
Okay. Men Bera?
Bisexuell, också då tvåkönsnormen, då dras man till båda könen. Alltså, om jag definierar mig som kvinna, dras både till kvinnor och män.
Okay.
T.
Trans. Och där, trans är ett paraplybegrepp där jättemycket ingår. Ofta så tänker man när man säger trans så tänker man transsexuell eller som vi kallar det idag, könsdysforiker. Men trans är ett paraplybegrepp för alla personer som inte definierar sig med, exakt med de genitalier som de har fått.
Mm.
Alltså det finns ju två begrepp. Jag vet inte om ni vet vad cis är.
Jo.
Ja. Cis och trans.
Mm. Vänta cis. Lite, Helena. Mm. Vet du vad cis är?
Ja, cis är väl när man, eller cis är när man känner sig som det könet man är född till.
Mm.
Man har en vagina och känner sig som en kvinna.
Ja. Mm. Precis. För cis betyder, det är kemi, och jag glömmer alltid bort vad för slags kemi, men cis, det betyder samma, och trans motsatt.
Mm.
Så att, men under paraplyet trans så finns könsdysforikerna, alltså de som transsexuella, de som känner att de är födda i helt fel kropp.
Mm.
Och också majoriteten vill ändra så man känner sig som den könsidentiteten man har.
Mm.
Alltså homo och bi är ju sexuella läggningar.
Mm.
Medan trans är en könsidentitet.
Mm.
Det sitter i huvudet.
Mm. Mm.
Inte, ja, det gör kanske den sexuella läggningen också. Mm. Men alltså det är den, hur man identifierar sig.
Ja, men det har ingenting med sexuell läggning att göra.
Inte ett dugg.
Nej. Mm.
Så om jag vore trans, då vill jag inte jag vara, eller transsexuell könsdysforiker, då vill inte jag vara Lena, då vill jag vara Lars.
Mm.
Men då kan jag vara hetero, och då blir jag kär i, om jag nu ska vara två könas.
Mm.
Ja. Fast du kan väl också... Om jag kan vara bög, då blir jag kär i en kille.
Ja. Mm. Men du kan väl också vara Lena, men inte identifiera dig med varken ett kvinnligt kön eller manligt kön.
Då är jag icke-binär,
ja.
För det ligger under paraplyet, då, alltså det här hela transparaplyet. Mm. Könsdysforiker, transsexuella, icke-binära, som då vill som identifierar sig bortom de vanliga könsnormerna. Alltså.
Mm.
Och även icke-binära, där finns det en mängd olika. Det finns folk som kallas, ja, det finns en hel kader egentligen, men om man säger de stora, non-gender, vad då kön?
Mm.
Jag är jag.
Mm.
Jag är varken någonting annat än jag.
Ur strukturen överhuvudtaget.
Mm. Precis.
Mm.
Och så finns det sådana som är, ja, man kallar det för gender fluid, alltså mer känner sig som män ibland eller som kvinnor ibland.
Mm.
Och, ja, det finns en mängd olika.
Mm. Mm. Queer då.
Ja.
Queer är knepigare.
Mm.
Alltså icke-binär, om man säger under transparaplyet, icke-binär är ett hyfsat nytt begrepp. Queer är egentligen en vetenskapsteori som du kan läsa, inte hur många, men väldigt mycket poäng på universitetet i. Och det är ju ett sätt att ifrågasätta normer, framförallt sexuella normer. Och könsnormer menar jag, inte sexuella, men könsnormer.
Mm.
Och inte vilja definiera sig i, ja, de vanliga könsnormerna.
Mm. Men är inte det vad icke-binär är?
Ja, alltså...
Någon behöver tänka över det här.
Mm.
Det är, strukturen.
Alltså, jag kan till viss del hålla med dig. Och det är
eller vad missar
att icke-binär,
jag?
Nej, du missar ingenting.
Nej.
För det är knepigt här.
Ja.
Men alla som är queer vill inte betrakta sig som icke-binära. Alla icke-binära betraktar sig inte som queer. Men visst går det i varandra här.
Ja, mm. Men, okay, och vad är skillnaden?
Ja, det...
Den får du återkomma på.
Ja, tack ska du ha. Nej, men det är jättesvårt. Men queer är ju mer också en hel... eftersom det är en... ja, allt är ju livsstil. Men det är ju ett frågasättande av könsnormer och ja, heteronormativiteten och allting.
Men är det att det är mer frågasättande och icke-binär är mer att man optar ur?
Ja, icke-binär är ju en könsidentitet faktiskt egentligen. Queer kanske, ska man inte säga egentligen, direkt en könsidentitet.
Okay.
Skulle jag säga.
Mm.
Men alltså, jag kan vara lite grann ute och cykla där, för att det är jättesvårt. Du sätter verkligen tummen på det hela, för det är jättesvårt det där med icke-binär och queer.
Yeah.
Mm. Bra, Liddan.
Jag
tycker det är så bra fråga.
Mm.
Ibland så blandar man ihop transvestit och transsexuell. Vad är det för skillnad då?
Transvestit går faktiskt egentligen ibland även under trans, eftersom det heter transvestit, transparaplyet. I alla fall under T i HBT. Alltså, först hette det ju bara HBT.
Mm.
Och sen kom Q med. Och nu, vi ska kanske inte gå in på det för mycket. Nu heter det, är ju många, många, många som säger HBTQIA.
Aha.
Ja.
Vad står IA för?
Intersexuell.
Mm.
Det är de här som, alltså faktiskt barnen som föds där man inte kan säga om det är pojke eller flicka.
Mm.
A är asexuell.
Mm. Vänta lite, hur kan man inte säga om det är en pojke eller flicka när de föds?
Det, förr pratade man ju om hermafroditer, alltså att
att könet i sig är oklart.
Okej. transvestit, det är ju en person som vill klä sig, nu kommer vi till tvåkönsnormen igen, i det andra könets kläder. För oss, eller jag tror i alla fall att ni definierar som kvinnor också. Titta, nu har jag förutfattade meningar, men i alla fall. Att vi som kvinnor skulle vilja klä oss i manliga kläder. Det är lite svårt. För att jag vet inte vad som skulle göra oss till en transvestit i klädesmässigt. För att som kvinna kan du ha det mesta. Men, alltså om vi nu pratar cis-män, så en transvestit, det är ju att klä upp sig i klänning och så. Det väcker ju mycket mer än om en kvinna kommer i kostym.
Men det är inte att man byter kön, utan det är att man är man men tycker om att klä sig i kvinnokläder. Ja. Det skulle jag ändå säga är någonting som bryts, just nu tror jag, utan att man kallar det för transvestiter. Alltså att det finns kända profiler som gör det för att man vill bryta det och för att man vill kunna gå åt andra hållet. Att kvinnor har ju lättare att klä sig som män som du säger, men det finns också män nu som vill kunna ha klänningar på sig och inte kanske bli kallade transvestit. Det vet jag inte, men det ordet dyker ju inte upp så ofta egentligen i folkmun.
Nej, men alltså där händer ju mycket i samhället idag och det skulle jag väl kunna säga är lite queer. Alltså att våga
där gå... Där kom queer
in. Det är lite revolution mot samhällsnormer i stort lite.
Men vänta lite, kan vi bara fånga upp att de kallade det här för queer. Om jag vill använda det ordet, hur gör jag det? För du gjorde det nu.
Jo, nej, men det, jag bara tänkte när du sa det. Att, ja, men för det är ju att ifrågasätta att varför ska jag som man vara tvungen att klä mig på ett visst sätt?
Liksom.
Och varför får inte jag ha klänning? Jag tycker om klänning. Klänning är snyggt. Det är inte... Det är inte för att jag vill ha kvinnokläder på mig, utan det är därför att jag tycker som man att det här är snyggt.
Jag tycker att det är så härligt. Har ni sett ett konto med en kille som heter Daniel Paris?
Ja.
Han gör ju en grej av det och jag tycker att det är jättehärligt.
Vad kul. En anledning till att vi har HBTQ-mottagningar, specifika HBTQ-mottagningar, är ju för att många som är inom den gruppen känner sig diskriminerade inom vården. Nu pratar vi inom vården för att det här är gynpodden, men de känner sig nog diskriminerade inom många olika delar i samhället. Och det har ju just med den här heteronormativiteten att göra. Vad är det för något?
Ja, alltså, vi har ju kommit jättelångt i Sverige, det är helt klart. Det är en av de länderna som har kommit längst skulle jag säga i världen. Men det är fortfarande så att heteronormativiteten, det är normala, och det syns inte att jag gör citationstecken, men i alla fall.
Man hör det på tonen.
Det normala är att vara heterosexuell. En man blir kär i en kvinna. Och visst, vi har kommit långt, men ute i samhället och ute, än mer ute i landet, nu sitter vi mitt inne i city i Stockholm, huvudstaden. Här är det lättare, men det är alltså... Är du heterosexuell, är du i den follan, så har du fortfarande i Sverige idag, 2022 får jag säga idag, så har du fortfarande fördelar, alltså både ekonomiskt, politiskt, arbetsmässigt, överallt, än om du är utanför i en minoritet som HBTQ.
Har vi fått vår första transsexuella minister?
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt.
Lina Axelsson. Nu tappar jag hennes sista namn. Hon har ett dubbelnamn.
Ja, men ändå var bra. Ett
underbart.
Steg på vägen, äntligen. Samtidigt som vi fick vår svenska, eller vår första kvinnliga statsminister. Ja. Så det, och då, hur påverkar det här vården? Och den här gruppen av människor, när de kommer till vården?
Ja, vi vet ju, jag var ju med 99 startade vi, då hette det gynekologisk mottagning för lesbiska och bisexuella. Då HBT Q-begreppet fanns ju inte då. Det är därför att man har sett, framförallt utomlands, då fanns det ingen forskning i Sverige alls, men utomlands har man sett att, om vi nu pratar lesbiska, mycket mer sällan gick till gynekolog, vi på gympodden, gick till gynekolog överhuvudtaget, och tog cellprov i mycket mindre utsträckning, och mammografi i mycket mindre utsträckning än heterosexuella kvinnor. Alltså förebyggande sjukvård. Och det finns en dansk studie nu, som den kanske var 5 år på nacken nu, men som har visat att den vanligaste dödsorsaken hos lesbiska är cancer eller suicid. Och då har man dragit slutsatsen att så många dör i cancer är för att de söker vård. Överlag har man dragit det. Men att man söker vård för sent. Man är rädd, alltså, man är rädd för att söka vård.
Är det samma sak bland män?
Till viss del ja, absolut. Mm. Sen å andra sidan så har det, om jag pratar Stockholmsperspektiv i alla fall, eller storstadsperspektiv i Sverige, så har det ju redan sedan länge funnits specifika mottagningar för män som har sex med män.
Mm. Och det, i större utsträckning än för kvinnor som har sex med kvinnor.
Absolut. Mm. Men det kom ju HIVs kölvatten framförallt.
Mm. Jag läste att den första, nu var det bara på det ämnet, men att den första kvinnan har blivit frisk från HIV, eller har smitt, eller har
blivit friskförklarad från HIV.
Ja, blivit friskförklarad från
HIV. Ja, men det
HIV.
Var det ju någonstans också. Ja.
Läste
ja,
det i veckan.
Mm. Det stämmer.
Jo, men att om vi nu pratar lesbiska eller kvinnor dra sig, eller HBT-personer överhuvudtaget dra sig, det är för att söka vård, det är för att man är rädd för att bli bemött av fördomar.
Men vad är det för fördomar?
Det behöver absolut inte vara fördomar. Nej. Men det är så här, om man har vuxit upp, alla vet att vara tonåring och försöka hitta sin sexualitet eller sin identitet är jättesvårt, oavsett vad du har för könsidentitet eller sexuell läggning. Jag menar, det är inte roligt att vara tonåring.
Nej.
Men om du då känner att, nej men gud, jag är inte som alla andra, till exempel om du är homosexuell, så det måste vara något fel på mig, och många blir mobbade, och om vi pratar trans så är det ju ännu mer, alltså att de har blivit mobbade, blivit utsatta för både det ena och det andra. Och vad är skällsordet för grabbar på högstadiet fortfarande?
Jävla bög. Sant.
Och så har det sett ut, och det gör ju någonting med personen, det gör med någonting med ens självkänsla, och då får man någonting som kallas för minoritetsstress, och det är inte bara HBTQ personer som har minoritetsstress. Det kan du ta vilken minoritet som helst.
Mm.
Etniska, alltså rasifierade, och här hemma i Sverige extremt överviktiga till exempel. Jag menar, you name it, det finns så mycket som helst. Men just när det gäller HBTQ-personer så är det ju, handlar det ju om sexuell läggning eller könsidentitet, och redan det är ju ett tabuområde så att säga, sexualitet.
Mm.
Jag vet när jag började föreläsa om det här nu, närmare 20 år sedan i alla fall, så var det kollegor till mig som sa, fråga om sexualitet, aldrig i livet.
Mm.
Och det har jag hört ganska sent, att det gör man inte.
Nej.
Men jag säger inte att folk har fördomar, alla i och för sig, vi har alla fördomar på ett eller annat sätt. Men jag säger inte att vårdpersonal alltid har fördomar visar vi HBTQ-personer. Men personerna är rädda för att bli bemötta av fördomar. Mm. Och därför drar man sig hellre.
Mm. Och vad tror du att det är som... för det kan ju vara så här att man upplever att man utsätts för fördomar och diskriminering. Fast personen i fråga kanske inte... Alltså den vårdpersonalen man möter kanske inte tänker att det är det.
Mm.
Det vet du liksom exempel som...
Som för, man som vårdpersonal kan tänka på.
Ja, men för en sak är ju till exempel att vi, och det har ju vi slutat med, att vi frågar våra kvinnor, har du någon man?
Mm.
Utan att man säger, har du en partner?
Mm.
Och det tror jag att nästan alla har slutat med, att man liksom inte förutsätter att man lever med en man. Alltså inom vården.
I vården,
på kvinnovården.
Exakt den här diskussionen hade vi. Hade jag med några kompisar förra veckan.
Men jag måste bara säga, kvinnovård, jag tror inte att det är så här generellt.
Nej, men det är det inte. Nej. För att jag gör ändå så. Nu, det var efter att vi hade poddat med någon. Och jag kom att tänka på hur man har förutfattade meningar.
Mm.
Så mötte jag en Mike, nu blir det lite detour. Nu mötte jag en man i hundparken när jag var där med min hund. Så var han där med sin hund. Och så stod vi och pratade lite. Jag bara, men våra hundar har ju träffats förut. Men då var det inte du. Då var det nog din. Och så kommer inte jag ihåg vilken person det var som hade varit där med den hunden. Mm. Och jag var på väg att säga fru.
Mm.
Så kom jag på mig själv. Jag bara, men det var med din partner. Han bara, ah, precis. Det var nog Gunnar.
Mm.
Min man. Jag bara, just det. Gunnar var det.
Mm.
Så blev jag väldigt nöjd att jag kom på mig själv. Men och vi pratade om det här, för jag frågade mina kompisar då, tänker ni på det? Och nej, det var ingen som gjorde.
Nej.
Däremot så efter att folk har lyssnat på den här podden, då kommer folk börja tänka på det. Men i vården gör ni det?
Ja, inom kvinnovården tror jag att det är utbrett.
Ja, jag hoppas det. Eller det har i alla fall blivit mycket mer. För det här har ju diskuteras ju hela tiden, just att man inte ska förutsätta att folk är heterosexuella.
Nej.
Utan att man säger partner. Mm. Absolut. Så jag tror att vi har kommit långt, men vi är inte i hamn.
Nej.
Du frågade ett exempel.
Ja.
De vanligaste exempel som jag hoppas har börjat i slut nu, det är det här när lesbiska kvinnor kommer ut med p-piller fast de lever kanske i en lång relation. För att gynekologen har frågat, eller barnmorskan har sagt det, men har du något preventivmedel? Nej, men det måste du väl ha. Och så vågar personen inte säga.
Nähä. Men då kan man för sig käka p-piller av andra orsaker, tjej, tänker jag. Men du tänker just preventivmedel synpunkt.
Ja, eftersom de frågar, har du ett preventivmedel?
Ja, jag fattar.
Sen tyvärr, om vi nu ska ta tråkiga exempel. Mm. Jag vill ju helst lyfta det som kanske är positivt också. Men tråkiga,
men
exempel,
också,
är,
ja,
tråkiga exempel är att jag har haft då på SÖS, på gynekologisk KBT-mottagningen, ett antal unga tjejer som har fått sin första remiss för att ta cellprov. Inte i Stockholm, nej, utan i mellanstora svenska städer. Som har gått till barnmorskan och så har de liksom försökt, nej, nu ska jag verkligen visa vem jag är. Och det här är lesbiska tjejer. Och så sa de att ja, men jag har flickvän. Och då säger barnmorskan, nej, men då behöver du inte ta cellprov.
Nej.
Ja.
Okay.
Och det var framförallt två tjejer. Den ena gick tillbaka två gånger och blev nekad. Då kom de till mig istället.
Ja. För då tänker den barnmorskan att du kan inte bli smittad med
högrisk, de här kondolomerna.
Precis. Men det stämmer ju inte.
Nej, men det absolut stämmer inte.
Dels kan du absolut bli smittad via en kvinna.
Ja.
Det beror ju precis på hur du har sex. Plus att man har ju, vad jag förstått, visat faktiskt att det här HPV kan ju vandra uppåt. Det behöver inte alls komma direkt mot livmodertappen. Det kan ju vandra upp i slidan. Plus att det här klassiska, den du har sex med, då har du sex med alla de som den har haft sex med innan också.
Just det. Alla får ta cellprover.
Ja, verkligen.
Och det är ju faktiskt så att av kvinnor som definierar sig lesbiska så är det mellan, i alla studier som finns, mellan 80-85% som har haft sex med en man någon gång.
Så ja, det där är ju bara ren okunskap, men det är ju sorgligt att inte barnmorskor vet det, kan man tycka, över hela Sverige.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning, för att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej,
längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Ja, okej. Okay. Så det var ju lite tråkiga exempel. Har du några bra exempel? Tycker du att det förändras synen och vårt sätt att bemöta?
Jo, mycket har förändrats. Mm. Alltså otroligt. Jag menar bara till exempel att jag sitter här. Det är ju underbart.
Mm.
Och att tidigare då på SÖS så utbildade vi, jag och en av våra kuratorer, vi utbildade så gott som hela SÖS i HBT och folk, hela kvinnokliniken, och det är ju över 600 anställda liksom. Det, det finns ett intresse och att vilja göra rätt, göra bra.
Vad utbildade ni dem inom då?
Ja, HBT, alltså dels alla de här definitionerna, alltså nu drog vi ju det lite kort, för, men mycket bredare, mycket större och med frågor som folk kan ställa, bemötande, för att man kan ju tycka och tänka att men jag bemöter ju alla precis likadant. Det är klart, det spelar ingen roll vem jag har framför mig, jag bemöter dem likadant, men man ska veta att med HBT-personer eller HBTQ-personer så finns det här bagaget med att med minoritetsstressen, med att många, absolut inte alla, men man vet att de som mår dåligt mår sämre än vad hetero gör. Och alla har lite av det här som kallas för internaliserad homofobi.
Internalisering.
Homofobi.
Vilka alla har det?
Alla
människor?
Alla HBTQ-personer har det på på ett eller annat sätt.
Vad är det för något?
Jo, det är just det här som jag pratade om man, när man växer upp, och om du får höra bögjävel eller om du får höra att flata eller du har bara träffat rätt kar eller har varit mobbad eller vad som helst, så tar man ju det till sig att det är nog något fel på mig. Det är någonting som är, jag är inte som alla andra och jag borde väl vara så, och det är det som är den internaliserade.
Men varför kallar man det för homofobi? För det har väl att göra att man har en negativ syn till människor som är homosexuella. Mm. Då menar du att människor som är homosexuella själva har en internaliserad homofobikänsla?
Ja.
Mot andra människor som är homosexuella?
Nej, mot sig själv.
Mot sig själv.
Det är alltså att den internaliserade är att den finns här inom mig.
Ja, okay.
Det finns ju, nu har vi ju en öppet homosexuell fotbollsspelare, Hussein. Och han har ju faktiskt sagt att jag får stå ut med att kallas bögjävel i omklädningsrummet ungefär.
Va?
Ja.
Är det sant?
Gud, alltså, det är en klassisk internaliserad.
Militären, tänker jag, måste vara de värsta
fan, kan
platserna.
Kan folk bara skärpa
att vara HBTQ-människa på, eller människa överlag på vissa sätt.
Människor.
Ja, men alltså, det är en hård stämning. Jag tycker det är så strångt att han är så öppen i den här världen som faktiskt tyvärr fortfarande är så. Så det är
banar väg för antagligen så många andra.
Absolut. Absolut. Och jag menar, det är ett extremt exempel, men det finns en massa sådana här exempel där man, och därför inte vågar berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet.
Jag förstår om man inte förstår bättre. Alltså om man har förutfattade meningar eller så. Men när man går på folk för att man är annorlunda än en själv. Det är... Jag förstår inte varför man gör det.
Så där är det så vanligt fortfarande. Jag skulle inte säga att det är så vanligt i vården.
Nej.
I vården är det snarast i sådana fall vanligt med vanligare eller mindre ovanligt med okunskapen. Eller att vi råkar säga fel. Jag säger fel ibland.
Ja,
men då handlar det ju om att säga att sorry, nu blev det fel. Jag har ett underbart exempel från förlossningen just. Där det var ett samkönat par, två kvinnor. Och så kommer barnmorskan in och säger, jaha, hej, och vem är du? Är du syster eller kompis? Mm. Och den här kvinnan blir och säger, nej, det här är min fru. Och då säger barnmorskan, okej, sorry, jag backar, jag går ut. Och så kommer jag tillbaka igen.
Ja, det är bra.
Det är bra. Och så blev det jättebra.
Ja.
Mm. Bara vi vågar erkänna.
Ja, såklart.
Mm. Bara vi vågar erkänna.
Menade ju inget illa med
nej.
Det.
Nej.
Men hon kommer inte göra om det.
Nej. Aldrig.
Nej. Men bara vi vågar erkänna att, att vi faktiskt, vi slinter betungan, vi gör fel, så brukar allting bli bra. Att inte vara för stolt. För att det är viktigt att veta att vi som vårdpersonal, vi sitter ju på en maktposition.
På grund av att hbtq-människor känner sig diskriminerade så har vi då hbtq-mottagningar. Vad är det som skiljer en sån mottagning jämfört med en vanlig gynmottagning?
Den gynekologiska hbt-mottagningen som då startade egentligen 99 men sen så fortsatte uppe på SÖS. Där är det så att det är ett specifikt telefonnummer som folk ringer, alltså hbtq-personer ringer, och då vet de att den som svarar vet att det är en hbtq-person som ringer. Man behöver inte komma ut.
Nej.
För det är det här som är det svåra. Och nu har jag ju många patienter som har kommit med mig till min nya mottagning, för de vet att när de ringer dit så vet de att jag finns där, och då törs de. För att det är det precis det här med risk för att bli tjatig. För att om de i telefon ska säga ja, men det är så här att jag lever inte med någon man, utan jag eller att jag är trans, att då är de jätterädda att inte bli bra bemötta. Men också återigen, jag säger inte att de kommer att bli det, men det är rädslan som finns hos de här personerna.
Hur ska man navigera i vården om man till exempel är icke-binär eller inte? Ja, men,
jättesvårt.
Ja.
Det är svårt.
Vi fick till och med faktiskt en fråga om det. Om man är icke-binär snippbärare, hur ska man då navigera i vården?
Vad vill du ha för vård i frågan? Alltså gynekologiskt, då ska du ju till en gynekolog.
Såklart.
Och det är väl så att lite grann djungeltrummorna går ju, och det har de ju gjort sedan 80-talet, vilka gynekologer som är bra att gå till och vilka man inte ska gå till. Och nu finns ju gynekologisk HBT-mottagning på SÖS, och vi finns här uppe på Mamma Mia, för Mamma Mia är ju också egentligen känt för regnbågsfamiljer. De har ju på, Mamma Mia Söder har ju hållit på sedan 2001 eller något sånt där, med just samkönade par, gravida par.
Finns det i resten av landet också, eller är det här i Stockholm?
Mamma Mia finns i Malmö också.
Ja, men just det här, HBTQ. Alltså, HBTQ-delen. Det är i Stockholm, eller?
Alltså man har försökt på andra ställen, och då är det, alltså om vi pratar gynekologi, man har försökt på andra ställen, och då har man blandat, alltså ha mottagningar för HBTQ-personer, men blandat både kvinnor och män, och då är det tyvärr så att kvinnorna försvinner. Men det finns inte något annat rent gynekologiskt för hbtq-personer, nej.
I hela Sverige förutom här i Stockholm?
Nej.
Jag trodde åtminstone att det fanns på universitetssjukhusen.
Alltså inte specifika mottagningar.
Nej.
Sen finns det ju självklart liksom personer som är jättebra på det här i många städer. Och det, där är ju också djungeltrumman som går. De vet,
man vet,
flesta
man
vet vem man ska gå till.
Men det här med att de här kvinnorna som tillhör den här gruppen inte lämnar cellprov, har det förbättrats de senaste åren? Vet du det?
Den publicerades 2010, den studien jag gjorde. Den är alltså gjord i mitten av 2000-talet. Och då var det ju, för då jämförde jag, då var det lesbiska eller bisexuella och hetero. Och då var det 15% av de lesbiska och bisexuella som aldrig hade lämnat ett cellprov. Och 9% som aldrig hade varit på gynekolog. Mellan 18 och typ 68-70 års. Men jag menar, jag har fortfarande kvinnor i 40-årsåldern som kommer med sin, inte nu under pandemin då, men med sin cellprovsremiss och säger jag har inte vågat gå, men nu tänkte jag, nu måste jag gå.
Det blir så himla bra nu när man går över till lite mera hemtester, för då kommer de lämna.
Det är jättebra.
För då behöver man inte vara rädd för att bli illa bemött. Hur ser forskningen ut kring hur de tycker att förlossningsvården bemöter och under graviditet? Finns det någon forskning kring det?
Finns inte i Sverige, mig veterligen.
Nej.
Jag vet ju att, men det är ju också ganska länge sedan, just det här, det var ju Mamma Mia Söder, det var med Lotta Andreasson, att de märkte, för det var ju 2005 lagen kom att samkönade, det vill säga kvinnor då, kunde få hjälp med assisterad befruktning. Och då såg de att 50% blev snittade.
Mm-hmm.
Jag menar, Stockholm har ju en hög siffra, men det låg i alla fall runt 20-25. Men det var det 50% av de lesbiska blev snittade.
Varför då?
Ja, just det här. Det vet alla som jobbar inom förlossningsvård. För att få en bra, så bra förlossning som möjligt så behöver du känna dig trygg.
Mm.
Och det gjorde inte de här kvinnorna.
Nej.
När de kanske trodde att det var syster eller mamma som var med, eller kompis som var med.
Mm.
Och den här rädslan av att inte bli bra bemött om jag berättar hur jag egentligen lever och vem jag är. Men då gick ju de ut och HBT-utbildade hela Danderyds förlossningen. På ett år så sjönk det till den normala siffran i Stockholm 2025.
Vilka gjorde
det? Det var från Mamma Mia Söder.
Mm. Är det sant? Vilket år var det? Sa du?
Ja, det måste, alltså 2005 så fick ju samkönade få hjälp med assisterad befruktning.
Mm.
Så det måste ha varit 6, 7, 8 någonstans där.
Det var innan jag började.
Ja. Mm. Så det tog bara ett år när då personalen
blev medvetna.
Mm. Så sjönk siffrorna. Och det är ju så talande.
Ja, det är så talande.
Mm.
Ja.
Bra utveckling.
Ja, mycket.
Mm. Mm.
Har vi lite mer bra utveckling vi kan prata om?
Jo, men vi har ju mycket bra utveckling. Jag menar, vi har ju kommit jättelångt. Bara jag brukar ofta ta exempel när man tänker, alltså, som lagstiftningen ser ut i Sverige. Jag menar, för att saker och ting ska förändras i folkhemmen så måste ju också lagstiftning förändras. Och det har ju hänt jättemycket. Jag brukar säga att 2000-talet, det var HBs årtionde. För då 03 så fick samkönade adoptera. Och då tänker vi ofta utlandsadoption. Alltså lagen gick igenom adoption.
Mm.
Men det viktigaste var ju närstående adoption.
Mm.
För innan dess, om det var två kvinnor som hade barn, så kunde de bara ha, och inte hade en aktiv pappa.
Mm.
Så var det bara den ena som fick vara juridisk förälder.
Mm.
Den andra hade ingen rätt till barnen.
Fram till 2003.
Ja. Mm. Mm. Ja.
Och det var inte länge sedan vi fick rösträtt som
kvinnor. Så att om jag ska bli lite personlig, så är båda mina barn, jag var ju ensamstående, fullständigt ensamstående med dem.
Men vilka år fick du utveckla det?
Nej.
Jo, vilka år fick du barn?
96 och 01. Men jag kan utveckla, för att då var det ju inte heller okej i Sverige då att med assisterad befruktning.
Mm.
Så att de har kommit till i Köpenhamn.
Mm. Mm.
Och då fick vi, jag ju gå på sån här, man fick gå till SOS för faderskapsutredning. Som alla får som inte är gifta, eller hur?
Mm.
För är man heterogift, då är mannen far till barnen. Men är man sambo, aj.
De där ogifta, det vet man ju hur de är.
Ja, men så att vi hamnade på SOS, jag och min dåvarande, och jag sa att jag vill att Anette ska följa med, för vi lever ihop, det är vi som har skaffat barn, även om jag är biologisk mamma.
Mm.
Och den här damen tittar inte ens på henne, utan hon fick sitta kvar ute, och så hade hon något så här färdigt formulär, ni vet.
Mm.
Och så frågade hon, och så frågade hon, och det här var alltså 96-97.
Mm.
Från ungefär november 96. Så frågade hon, så frågade hon, och så frågade hon: när hade du sex med en man senast? Ja, 1986. Hon lyfte inte pennan.
Men hur känner du då? Alltså, blev du nästan lite... Eller vad kände du då?
Jag sa ju så här: jag vill att Anette ska vara juridisk förälder.
Mm.
Nej, du får skylla dig själv. Jag sa, skylla mig själv.
Skylla sig själv på vilket sätt då?
Vadå skylla mig själv? Om ni och samhället anser att jag är ensamstående och att Anette inte finns som förälder.
Mm.
Men då har jag ju, eftersom faderskapsutredningen avskrivs ju direkt, då har jag ju rätt till underhållsbidrag, eller hur? Inte för att jag gjorde det för pengarna skulle
jag säga, utan det var ju för poängen. Ja.
Och då sa Kassa bara, nej, det var då de sa, du får skylla dig själv. Och då sa jag, men det här är ju inte för min skull, det är ju för barnets skull.
Mm.
Ja.
Och så överklagade jag till Försäkringsöverdomstolen, heter det, tror jag.
Mm.
Och fick rätt.
Ja.
Och då överklagade Försäkringskassan till förvaltningsrätten.
Mm.
Och jag fick rätt.
Mm.
Och sen så regeringsrätten, så blev det prejudikat.
Aha, härligt.
Då du har förändrat.
Då blev det en tidningsnotis där. Ja, nej. Prejudikat, det är inte att hon fick bli juridisk förälder.
Nej.
Underhållsbidrag.
Jag och Helena förstod inte ens vad prejudikat.
Jo, jag förstår det. Alltså, det här ligger till grund för nästa gång som den här frågan kommer upp.
Ja, att du får underhållsbidrag, men hon får inte vara mamma.
Nej,
men det var en bra början.
Det var ju först 03. Mm.
Och det här var 98, sa du?
Hon är född 96.
96.
Men då, det tog ett antal år innan hela den här proceduren var klar. Det tog nog 4 år innan det här malt genom alla kvarnar.
Men när du fick ditt andra barn sen, blev det var 01.
Ja, det var samma sak.
Då. Och vad hände sen 03? Kan man då ändrades den här lagen och då kunde man liksom
adoptera. Vad kunde hända med barnen innan? Om någonting hände dig?
Det är ju det.
Ja, exakt. Det är ju vad händer då om någonting händer dig?
Om jag hade dött så var det upp till min mamma. Min pappa är död. Och SOS, om man ett skulle ha haft rätt till barnen. Mm. Och om hon hade dött så hade ju barnen inte fått ärva någonting.
Nej, utan just det.
Okay.
Ja, men nu är det här
ändrat. Men sen adopterade... Det var ju där det var. Och det hände 03. Den lagen kom. Sen 05 så kom lagen om assisterad befruktning för samkönade. Sen... För 95 kom ju den här partnerskapslagen som jämställde sambosar. Men att gifta sig för samkönade kom 09. Fattar ni? Ja.
Det här är inte, det känns inte som länge sedan. Nu börjar det bli lite länge sedan.
Det är 13 år sedan.
Ja, men
13 år, det är inte lång tid egentligen. Så att för samkönade. Och sen så när det gäller trans så är det, brukar jag säga att det är 2010-talet. För att där ända fram till 13 så var ju könsdysforiker, de som vill genomgå en könsbekräftande behandling, var ju tvungen att sterilisera sig för att få inte skaffa barn.
Nej, vet du inte vilket kön du ska ha? Så?
Nej, du får inte skaffa barn. Nej. Och en total juridisk abrovinkel, du måste skilja dig, du får inte vara gift. Nej. Fast egentligen samkönade äktenskap var godkända sedan 09.
Men det försvann ju.
För att 13,
För jag, ja, 13. För jag tänker på Caroline Farberger.
Ja, just det.
Och hon är väl fortfarande gift med sin fru.
Absolut. Nej, men alltså det är, men det är 13, det är 9 år sedan.
Mm. Ja, men det här, ja, det har hänt mycket nu.
Och det var ju där vi började. Ja. Har det hänt någonting? Ja, ja, det har
vad
hänt
har vi kvar
under 2000-talet.
Då, lagstiftan?
Vad många diskuterar och pratar om, det är ju varför ska man bara kunna ha två juridiska föräldrar?
Mm.
Om det är såna här om det är stjärnfamiljer där det faktiskt är till exempel två kvinnor som har skaffat barn med två män och att varför ska inte alla kunna få vara juridiska föräldrar? Och att barnen har rätt till det. Eller att föräldrarna har rätt till det. Det är en av sakerna.
Ja. Ändra på konstellationen av hur man definierar då en familj enligt lagen. Liksom. Ja.
Och nu sa du stjärnfamilj som en stjärna. Och
stjärn, inte
kärn. Nej, stjärnfamilj. Det är stjärn.
Stjärnfamilj som stjärna.
Ja, okay. Att det är flera stycken. Eller regnbågsfamiljer behöver ju inte vara fler än två föräldrar, men stjärnfamilj.
Ja, vad spännande. Men jag blir ändå glad. Alltså, jag blir ledsen när jag hör hur diskriminerade många känner sig och bemötandet och att man inte söker vård och så. Men ändå att det går framåt hela tiden.
Det gör det. Hur ser det ut i resten av världen jämfört med Sverige? Är det några länder som är före oss? Eller...
Alltså Holland har ju alltid varit framåt. Okay. Danmark har alltid varit framåt. Ja. Det är en del länder som är klart är framför oss.
Mm.
Och det är andra länder som det... Ja, Ryssland behöver vi inte prata om. Men, och många länder som inte alls är bra. Men jag menar, det händer ju jättemycket ute i världen också. Även i latinamerikanska länder som man tror inte ska hända saker så blir giftermål lagligt och sådana saker. USA, blandat i olika delstater, ja.
Känns som att det händer mycket där också.
Det händer. Ja. Och där som vi började, som jag sa, att jag vill inte bara vara negativ, utan jag menar, det händer ju med raketfart här hemma. Och speciellt tycker jag inom vården att vi blir mer och mer öppna för att... alla är inte hetero.
Nej.
Alla är inte så mainstream.
Nej.
Sen så är det ju självklart, om man tänker det juridiska, att det är så pass nyligen ändå, så tar det lång tid att ändra.
Ja, det handlar om att utbilda. Ja. För att ofta så handlar det väl om okunskap. Man vet inte.
Ja, absolut.
Vi får avsluta där. Ja, så kul att få prata med dig, Lena.
Jättekul.
Tack
så
hemskt
mycket.
Så
kul att få vara här.
Ja.
Så kul att få vara här.
Ja. Tack. Och du jobbar ju så nära nu, så vi kanske får tillfälle att podda med dig igen.
Ja.
Ja.
Och ni är välkomna upp.
Ja, vi kommer förbi Mamma Mia. Ja. Tack så hemskt mycket, Lena. Ha det bra nu. Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.